Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej, välkomna till Eld och rörelse.
Hur är krig och perspektiv?
Med mig Martin Hansson.
Och mig Miran Andersson.
Tut tut! Motherfucker!
Okej.
Vi har gjort en serie. Vi har inte gjort en serie. Du har gjort en serie.
Det sägs mycket här som jag måste förhålla mig till. Vi har väl material för 2 avsnitt, men vi hoppas att det kan bli några fler kanske.
Oh, visst.
Och jag har gjort lite intervjuer.
Vi ska snacka tåg, järnväg.
Det ska vi. Och vad är ingången till att göra det egentligen?
Det är ju att du är en trainspotter.
Ja, men det är jag faktiskt inte.
Nej, det är du inte. Men du hade kunnat vara.
Kanske lite. Ja. Alltså, det finns ju någonting i det helt klart.
Vad är det man säger? Alla med autism är inte trainspotters, men alla trainspotters har autism.
Så säger man, ja. Ja. Men jag gillar ju så här och skåda fågel. Mest av allt gillar jag ju att leta myror, liksom. Mm. Och det finns ju någon släktskap i det där. Det finns ju fågelskådare som är trainspotters och sådana saker. Och planespotters och sånt, liksom. Det har ju någon sorts Pokémon Go-grej över det som går igenom allt det där.
Man tänker bara generellt sett att du skulle liksom kunna fastna i någon liksom så hobbyaktig samlargrej liksom. Det tänker jag att du har för dig också.
Ja, men absolut. Det finns ju många som samlar på McLean-tåg till sina modelljärnvägar och det ena med det tredje.
Ja. Thomas och vännerna.
Just det.
Thomas the Tank Engine heter han också.
Då är vi inne på spektrat igen.
Ja, då är vi inne på spektrat.
När man är i vuxen ålder. Men alltså, det är inte därför vi ska prata om tåg. Ingången är väl lite så här. Sen Ukraina liksom hände så har det ju varit väldigt stort fokus i Sverige och hela Europa egentligen på frågor som har med så här säkerhet att göra. Och Sveriges säkerhet har liksom varit ett stort fokus, vilket vi såklart har relaterat till podden på massa olika sätt och diskuterat olika gånger. Men någonting vi har liksom tagit upp ibland förut är ju att det är lite konstigt hur liksom idén om vad som är ett starkt försvar och ett land som har liksom stark motståndskraft är egentligen eller så. Och att det från politikers håll och i media så ofta låter som att det bara är liksom tillräckligt coola och nya vapen eller något annat så. Medans de liksom grundläggande strukturerna i samhället som är faktiskt mycket viktigare för liksom att avgöra hur ett land klarar sig i krigssituationer men också i bara generella kriser. Liksom. Och då har vi dels förut pratat om liksom sammanhållningen i samhället och så vad är effekten av att man har en så stor liksom rasistisk kraft i Sverige idag till exempel. Hur splittrar det liksom landet och så. Men också hur eftersatt är grundläggande infrastruktur och samhällsfunktioner och så som är jätteviktiga idag men ännu viktigare i en krissituation eller en krigssituation. Typ hur fungerar sjukvården och då också hur fungerar järnvägsnätet och tågtrafiken. Vilket är ju det som kanske är ingången till det här avsnittet och några avsnitt till då.
Ja, men precis, jag tänker också att det är den liksom chockdoktrin som vi lever i nu på någonstans där man kan göra ganska stora ingrepp i samhället. Både i liksom våra demokratiska fri- och rättigheter genom utpekandet av olika liksom inre och yttre fiender. Men också i den konkreta liksom ingreppen vi kan göra i vår, liksom den ekonomiska situationen i Sverige där vi befinner oss i ett läge där det ju råder någon typ av ekonomisk kris. Arbetslösheten är högre än på länge. Vi har högern vid makten som senast bara för någon dag sedan gick ut med ett utspel om att de inte kommer höja skatten för att finansiera upprustningen av försvarsmakten. Så hamnar man liksom i läget att de här pengarna ska tas någonstans ifrån och de ska satsas på någonting. Och i det så sker det ju också en politisk strid på något sätt om vad ska det satsas på. Med andra ord liksom kommer politikerna bara få använda det här för att fylla liksom sina vänners fickor med pengar eller sina egna då genom smarta aktieplaceringar. Eller ska detta satsas på någonting som även gynnar oss i fredstid? Eller ska det kanske långsamma, mer trägna sättet att bygga upp en hög tröskeleffekt då, eller liksom försvarseffekt? Och jag tänker liksom, när man pratar om det här så kanske en grundfråga någonstans blir: behövs det här göras? Alltså, behöver Sverige rusta sitt försvar? Och liksom, hur ska man förstå det i någon typ av liksom dynamiken kopplat till militarism? Och jag tänker att det kan vara värt att bara att säga att många av de institutioner liksom som, eller den institutionen som försvarsmakten är, går också att använda till många andra saker än bara rent militära. i liksom annan typ av krishantering. Jag tänker också att det finns en konflikt mellan, inte bara i frågan om militarism och antimilitarism, men det finns också liksom en motsättning som är, vilken typ av försvar ska vi ha? Vilken typ av stat ska vi ha? Vem syften ska den staten tjäna? Liksom? Och jag tänker att vi kommer att se den här debatten, inte minst nu kopplat till att värnplikten till exempel blir på riktigt igen. Och jag upplever att vänstern ibland kanske har en utdaterad analys eller bara en ryggmärgsmässig förståelse av de här sakerna. Vi är för värnplikt, vi är för en stor folkarmé eller vad det kan vara för någonting liksom, i konflikt till den professionella. Och det kan man vara, jag säger inte att det nödvändigtvis är fel, men det grundar sig oftast mest kanske på rent ideologiska övertygelser. Och det här går ju heller inte att separera från NATO-inträdet, och jag tror att i och med NATO-inträdet så kommer den här frågan också bli mycket större, för att vi står också i valet. Ska Sverige bygga ett försvar för det svenska territoriet, eller ska Sverige bygga ett försvar som är ett utrikespolitiskt verktyg för USA, eller då kanske numera då ett utrikespolitiskt verktyg för Europa liksom? Och hur ser vi vår roll i det?
Verkligen, alltså frågan är verkligen med NATO så förändrats en del med Trumps inställning får man väl säga. Som ju, alltså att det är konstigt att det inte är mer så, vad var det vi sa stämning kring NATO? För det var ju ändå ordagrant sånt som massa olika vänster liksom företrädare lyfte fram innan NATO-inträdet så. Jo, men det kan ju bli så att Donald Trump blir president och då kommer NATO vara liksom underställt USA, underställt Donald Trump liksom. Och nu så blir det så och alla är så, nej vad hemskt, vad är det som håller på att hända? Ja, då hade man verkligen haft läge att säga, ja, vad var det vi sa? Men den grejen hörs verkligen inte.
Jag tycker också att den smakar lite surt faktiskt. Mest kanske för att Trump är president i USA påverkar inte min inställning till NATO. Jag vill heller inte stämma in i den idén om att USA under Trump är en väsensskild annan entitet än USA under alla andra amerikanska presidenter de har haft. Han må hända vara mer vulgär, han må hända vara mer dum i huvudet om man så vill, och ha liksom öppet mer rasistiska eller sexistiska mål med sin politik liksom. Medan den liksom paketerade fria världens beskyddare som vi hade under Biden, den fick ju Gazas befolkning veta vad den innebar liksom.
Bomber med fina värderingar liksom.
Ja, jag kan känna att det är provocerande med USA under Trump är någonting annat liksom. För mig är det samma USA, och det här har liksom ingenting med USAs DNA att göra eller amerikanska, utan det hade ju varit likadant med vilken annan kapitalistisk hypermakt i världen. Till de liksom galenpannorna som är så, Kina kommer visa vägen, you're in for a ride baby liksom. Men absolut att liksom NATO påverkar, vi kommer ju komma in lite till NATO nu under de här intervjuerna, men jag tänker att det är en bra början att börja prata om järnvägen, för att det är en väldigt viktig försvarsinstitution. Den är central i det svenska totalförsvaret, den är kraftigt undersatt, den liksom typen av ekonomiska eller liksom rent och materiella satsningar som krävs att hålla den igång är storskalig, och en av anledningarna till att den har slutat fungera är på grund av den liksom nya politiken Sverige förs liksom. Och jag tänker bara att man liksom behöver prata kanske lite om liksom idén om järnväg, alltså varför järnväg är viktigt liksom. Och jag tänker att man kan ha Ukraina som utgångspunkt, och det är mycket att man ska dra lärdom av Ukraina på många olika sätt liksom, med tekniska innovationer eller liksom vilken typ av vapensystem som behövs eller hur fantastiska HIMARS är eller vad det nu kan vara. Men om vi tittar på kriget i Ukraina så är det ju tydligt att Ukrainas liksom gigantiska järnvägsnät är en strategisk och operationell stöttepelare i det liksom försvaret av Ukraina som har skett. Man kanske tänker på stridsvagnar och jaktflyg och salvpjäser och så när man liksom tänker på krig, men liksom godståg är den enda farkosten, liksom det enda transportmedlet som kan frakta stora mängder materiell och människor relativt snabbt. Det finns liksom ingen motsvarighet. Alltså man kan, och vi pratar om Ukraina då, men vi pratar om Ryssland då och andra, så är det ju så. Det var en period när man räknade på att Ryssland använde mellan 40 000 till 60 000 artillerigranater per dag. Och även om det då liksom har minskat på något sätt så håller det ju, det är en otrolig mängd som används. Och räknat på att varje granat väger liksom minst ett par kilo, så är det ju, det är någonstans runt liksom 12 000 ton granater och per dag liksom. Och tänka sig en situation i Sverige där man behöver frakta dem över ett väldigt långa land, så är det liksom inte realistiskt att tänka att man ska frakta dem på något annat sätt än med järnväg. Och sen så självklart kommer inte det vara möjligt att liksom frakta frakta det här enda vägen fram till liksom frontlinjen på något sätt. Men de här logistiska noderna så är järnvägen otroligt viktig. Och jag vet inte om man följde med kriget i Ukraina, så kunde man ju också se, det fanns ju en diskussion länge om liksom, jag vet inte om du minns den här våroffensiven som sen blev en sommaroffensiv som Ukraina skulle genomföra, att den till stor del handlade om typ räckvidden till järnvägen längs Azovhavet. Att om vi bara kan komma åt och systematiskt liksom förstöra den ryska järnvägsförbindelserna in i Ukraina, så kommer vi kraftigt begränsa Rysslands förmåga till att göra offensiver. Så samtidigt som vi har den situationen och vi rustar, Sverige liksom ska stärkas, så läggs de här pengarna på andra saker. Och alla de sakerna är inte meningslösa, det är inte det liksom, eller så här, nu ska högvakten få nya hästar eller ridhjälmar eller vad fan det är de ska ha. Det är små pengar i sammanhanget. Men de här liksom 44 nya stridsvagnarna Sverige ska köpa in, de här Leopard 2A8 som ska inhandlas nu liksom för 22 miljarder.
De kan man inte köra från Stockholm till Skåne.
Nej, det är ju inte möjligt. Nej, och liksom, det är klart du kan ta dem på lastbil en viss sträcka, liksom, och det är absolut. Men du kan inte omgruppera dem i Sverige utan järnväg.
Precis, så även ifall man då kan diskutera, är det liksom rimligt att satsa på det eller inte, så kan man i alla fall säga att inte också satsa på järnvägen är ju att göra den satsningen ganska meningslös. Liksom. Att allt det andra kan man ju diskutera då, men ifall man inte ens har liksom grunden för ett mer resilient samhälle på något sätt, så blir det andra ganska meningslöst. Liksom.
Ja, men precis. Det blir liksom, är det någon poäng att utbilda en massa värnpliktiga för att inte de kan få sjukvård i händelse av krig till exempel? Och jag tänker att vi kan kanske komma att vi blir avsnitt där vi går med på historiska liksom, situationer, men liksom, alla moderna krig har liksom förhållit sig till järnvägen, och kanske de liksom första moderna krigen går nästan att förstå mer eller mindre som järnvägskrig. Alltså fransk-tyska kriget i slutet av 1800-talet eller amerikanska inbördeskriget är liksom, jag tror inte det utkämpas ett större slag under amerikanska inbördeskriget som inte är typ en kilometer från en järnvägslinje liksom, för att det är dom man de facto strider om liksom.
Och liksom vänsterperspektiv grej såklart, ryska revolutionen liksom. Hur transsibiriska järnvägen var liksom, höll man det så höll man Sibirien, för att det, liksom, det var det som betydde någonting överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vem som var ute i skogarna. Det var det som var att hålla den delen av landet.
Ja, men precis så. För det är alla andra transportmedel är fullständigt orealistiska. Vi ska ju nu få lyssna på...
Precis. Vi ska lyssna på en intervju med Jonny Naderus. Och han kommer prata om vad bakgrunden är till att vi har den situationen vi har med järnvägen idag i Sverige. Och vilka liksom politiska beslut och omorganiseringar det som en gång var bara ett stort SJ som har lett fram till hur det ser ut idag.
Tack för att jag får vara med. Jag heter John Naderus och är järnvägare. Jag började på järnvägen 1981. Det är ett tag sedan. Då är det statens järnvägare. Då jobbar jag som banarbetare och växelbyggare. Och det höll jag på med i 10 år. Och sen de senaste 33 åren då, så har jag jobbat inomhus för att förenkla det. Antingen med ett antal chefsuppdrag. Jag var chef för underhållet i Stockholm central från Älvsjö till Solna Sundbyberg. Jag har varit kalkylchef i Banverket. Och jag har varit underhållschef på östra regionen i Banverket. Och var med och tog fram det som då är grunden för den här konkurrensutsättningen tyvärr.
Och från Seco då, så har ni den här kampanjen som heter Spårfel.
Ja, den startade i samband med att Banverket Produktion skulle bolagiseras till Infranord. Alltså år 2000. Och vi har bedrivit en kampanj under ett antal år då, sedan dess, för att upphäva Infranord, ta tillbaks järnvägsunderhållet till Trafikverket i Darum, och de anställda i entreprenörsföretagen ska erbjudas anställning i Trafikverket. Skulle detta genomföras så skulle vi kunna få 3-4 tusen järnvägstekniker och arbetsledare att komma in i Trafikverket, och då skulle vi öka Trafikverkets järnvägskompetens dramatiskt. Och sen så skulle vi dessutom bedriva underhåll utifrån samhällsintresset och inte vinstintresset som det är idag. Faktum är att vi har världens mest fragmentiserade organisation för att hantera järnväg. Det finns inget land i hela jordklotet som har delat upp ansvar på det sättet som man har gjort i Sverige. Så det finns i praktiken tyvärr ingen som har det samlade ansvaret. Och det ser man hela tiden när det blir förseningar, att man skyller på varandra. Trafikverket skyller på operatörerna, operatörerna skyller på Trafikverket eller andra inblandade. Finns ingen samlad organisation och då finns inget samlat ansvar. Ja, det är rena vilda västen för att uttrycka sig hårt. Det första beslutet som inte var något dåligt beslut tycker jag, det var att man delade upp Statens järnvägar till Statens järnvägar respektive Banverket. Det ledde faktiskt till att planeringen av framtida järnvägsbanor som Arlandabanan, Svealandsbanan, Mälarbanan exempelvis kom igång och genomfördes. Beslutet genomfördes 1988, så det togs av en socialdemokratisk regering och det var lite grann på initiativ av SEKO, eller Statsanställdasförbund som det hette på den tiden. Vi ville ha ett samlat ansvar för planeringen av landets infrastruktur på en övergripande nivå och det finns det behov av så att man kan göra politiska bedömningar när man satsar på luftfarten, järnvägen, sjöfarten eller vägsidan. De riktigt allvarliga besluten togs också av en socialdemokratisk regering när man skilde hur Banverket skulle fungera när man införde en beställar-utförarmodell när Banverket produktion och Banverket projektering. De blev fristående enheter när man började med beställar-utförarmodellen. Och det var liksom grunden till bland annat mängder med uppsägningar på Banverket produktion. Man minskade antalet anställda. Man ville minska det med över 1000 järnvägstekniker på en gång från Banverkets ledning. Det lyckades vi stoppa till vissa delar. Beslutet att införa en beställar-utförarorganisation inom Banverket, det fattas ju av Banverket. Men det föregrips av ett regleringsbrev från regeringen där Banverket får okej att göra det. Så man kan lugnt säga att dåvarande socialdemokratiska regeringen var inblandad i det. Men när man inför en uppdelning mellan Banverket på ena sidan och Banverket produktion och Banverket projektering, då börjar man handla upp järnvägsunderhåll och då kommer andra företag in och lägger anbud och då innebär att vinstintresset och inte samhällsintresset blir styrande för järnvägsunderhåll. Den andra sidan, det är när man bolagiserar SJ som är ett regeringsbeslut och ett riksdagsbeslut och då får det också samma konsekvens att man styckar upp SJ på ett helt makalöst sätt på 6 enheter. De 3 viktigaste var SJ AB, alltså persontrafiken, Euromaint, verkstäderna och Green Cargo, gamla SJ Gods. Och sen så blev det en del bolag med IT-verksamhet och städning och liknande. Så det var de 2 helt avgörande besluten. Det tredje sen togs av Reinfeldt-regeringen när man bolagiserade Banverket projektering till Vectura som det kommer heta. Sedan så köptes de upp av SWECO och så bolagiserade man Banverket produktion till att bli Infranord. Och då hade man alltså konkurrensutsatt tidigare då från beslut såväl av Carl Bildt och Göran Persson. En konkurrensutsättning som ledde till att vinstintresset blev styrande. Därefter har det inte skett så några avgörande beslut på politisk nivå som har direkt påverkan på det här. Utan det är de här 3 besluten som är helt avgörande för den organisation som vi har. Sen finns det andra beslut att man har regional upphandlad trafik. Alltså där gamla landstingen går ihop och handlar upp trafik. Men det är ingenting som har skett på beslut från nationell sidan. Där kunde såväl landstingen och dagens regioner välja om man ville köra trafiken i egen regi eller om man vill upphandla. Och alla landsting och regioner har valt att upphandla spårtrafiken. Jag tror att Västmanlands landsting var väl de sista som höll kvar med egen regiverksamhet för busssidan. Så det är väl de stora politiska besluten som jag ser det.
Ja, precis. Där fick vi en genomgång av liksom historien bakom
bolagiseringen eller fragmenteringen av svenska järnvägen.
Och att man tänker att det är det här liksom, det började 1988 med ett beslut och sen så tog det 10 år, så gjorde de, eller lite mer då, 2001 den här uppdelningen av SJ i massa olika bolag. Och så tog det till 2010, så nästan 10 år till innan de omvandlade det från Banverket produktion till Infranord liksom. Så det är ju såklart en process som är ganska liksom svår att från befolkningens sida på något sätt säga stopp, vad är det ni gör liksom? För att det inte är ett beslut utan det kommer i stötar så, och sen så har man vant sig vid hur det var innan tänker jag, och sen så läggs det på en ny del och så ser man inte effekten av den riktigt förrän efter några år och så liksom. Så att det är väl någonting som man bara tar för givet att det är så det är nu liksom, det är så det har blivit.
Och det är ju något paradigmskifte som skapar den här processen. Och jag tänker också att det är liksom intressant att jag skulle gissa att den gemene svensken hade inte föreställt sig att det var så här det sköttes.
Nej, precis.
Utan det är där återigen att det här liksom, Sverige är ett extremistland liksom. när det kommer då, som att han beskriver att vi har den liksom mest defragmenterade järnvägen i världen liksom. Det är liksom intressant, alltså både då att det politiska ansvaret ligger över hela spektrat liksom.
Alltså mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.
Jo, men vadå, ja. Vänsterpartiet satte väl Socialdemokraterna vid makten liksom.
Absolut, de röstade väl emot de här besluten, men samtidigt som man lät regeringen sitta såklart.
Det finns många grejer man kan fastna i det han säger, men liksom en sak man ändå reagerar på ur en försvarssynpunkt, det är ju att låta ett företag som heter Sweco driva liksom infrastrukturen i Sverige. Nej, men att de kommer att svika liksom.
Ja, förlåt, jag fattar inte alls den. Okej, okay. Ja, det är klart. Det var bra, jag hängde inte med det.
Nej, precis. Kommer de hjälpa i händelse av kris?
Det var Sweco.
Nej, det var Sweco. Man kunde liksom annat någonting annat. Ja. Nej, men och att man förstår järnvägen som en central pelare i liksom totalförsvaret, men också i det militära försvaret. Och tänker sig att försvarsmakten skulle vara hanterad på samma sätt som järnvägen är liksom. Att allt var uppdelat i olika privata företag. Att varje liksom liten beståndsdel skulle liksom som mer eller mindre drivas av en entreprenör. Det är liksom inte en bugg när företag bara bryr sig om pengar. Alltså det är poängen med dem.
Absolut. Som du säger, det här paradigmskiftet är liksom nyliberalismen rullar in över Sverige från 1988 och framåt. Där liksom. Alltså att det har ju såklart med en sån övergripande förändring att göra. Just det här då med att även de bolag som staten äger till 100% ska drivas som ifall de var privatägda och skulle liksom jaga vinster, fast det är staten som ska få in vinsten då i slutändan, men det är ändå enligt den logiken allting ska fungera, för att liksom den nyliberala ideologin säger att det är det som ger det bästa samhället ifall allting bara är marknadsmässigt liksom.
Ja, och att man att liksom statens uppgift är att hitta nya marknader åt företagen liksom, att det är precis. Det som är poängen med staten. Och då är ju ett logiskt första steg att bara sälja det staten äger.
Precis, men rent konkret då, vilka liksom problem som uppstår med järnvägsunderhåll och järnväg utifrån den här situationen, det kommer nästa intervjusegment handla om.
Tidigare så genomfördes det, när det som har med kontaktledningsnedrivningar att göra, när de väl sker så får det dramatiska konsekvenser. Nu sker inte de varje dag, men det är allt för ofta. Och för att undvika nedrivna kontaktledningar så är det två saker man ska göra. Dels så ska Banverket, Trafikverket eller entreprenörerna idag då bedriva kontaktledningsrevision, det vill säga att man underhåller kontaktledningen. Då tar man liksom ett geografiskt avsnitt och så ser man till så att kontaktledningen fungerar. Det andra är att dåvarande SJ och nu andra privata företag, de ska underhålla kolskenan, och kolskenan är den som sitter på strömavtagaren. Om man gör de här två sakerna, då får man väldigt få kontaktledningsnedrivningar. Vad som sker idag och jämfört med tidigare är att intervallen, alltså när man underhåller kolskenan på strömavtagare, den har glesats ut dramatiskt. Tidigare var det kanske så här efter 4 000 timmar så skulle man underhålla kolskenan, och nu är det uppe i 12 000 timmar ska den gå i drift. Så den förslits och blir sämre. Och Trafikverkets beställningar av underhåll av kontaktledningsrevision, den har minskat dramatiskt. Och ingen samordnar det här. Och det innebär att nedrivna kontaktledningar är ett ytterst konkret exempel på konsekvensen av ett politiskt beslut där det inte finns ett samlat ansvar. Tidigare så var allt det här reglerat internt inom SJ och inom Banverket, att man genomförde de här sakerna utifrån ett intervall som var förutbestämt, byggt på teknisk erfarenhet. Så det är ett sådant exempel som drabbar resenärerna dramatiskt. Ska jag ta ett annat exempel? Tidigare då när SJ i praktiken hade monopol både på långväga transporter men även pendeltågstrafiken i Stockholm, då kunde SJ ställa upp olika reservlok på strategiska platser i Stockholm central exempelvis, och Malmö central, Göteborg central och Hallsberg järnvägsknut, för att kunna sätta in. Nu när man har styckat upp tågtrafiken i mängden olika operatörer så anser sig de inte ha råd att ställa upp reservlok. Och det finns ingen samordning mellan operatörerna. Det finns på pappret en samordning, men den tillämpas inte. Och det innebär alltså att när det väl sker en skada på ett lok så dröjer det timmar för att både evakuera passagerarna och få fram ett ersättningslok. Och det där har skrivits om på ett väldigt bra sätt i det stora tågrånet som Mikael Nyberg har författat. Ja, den absolut största orsaken utöver den här fragmentiserade organisationen och att samhällsintresset inte får styra, det är ju naturligtvis den enorma järnvägsunderhållsskulden som bara har ökat på decennium efter decennium. Den kom till när Göran Persson var finansminister, när han skulle spara utifrån den ekonomiska kris som då fanns. Och det innebär att man byter ut spårväxlar betydligt mer sällan. Jag var ju själv med och byggde spårväxlar på 80-talet. Och bara mitt arbetslag, vi kunde bygga ungefär en 15 spårväxlar per år som vi också la in när vi tog bort en gammal spårväxel. Behovet att byta spårväxlar är ungefär drygt 300 per år. Det här har framgått då i Trafikverkets årsredovisning. Och då har de också skrivit hur många man byter. Och då ligger de på någonstans mellan 27-29, alltså mindre än 10%. Det där har vi sett till i vår kampanj att det har uppmärksammats. Och de senaste 4 åren så vägrar Trafikverket att redovisa hur många spårväxlar man bygger. Och det här är liksom den svagaste komponenten i en järnvägsanläggning. För det är den delen av spår som rör sig. Alltså som används hårdast och slits hårdast. En livslängd för en spårväxel är ungefär 20 år ute på linjen. Men där det finns extrem intensiv trafik på Stockholm central, då kanske livslängden är på 2 år. Och då måste man byta de här, för att annars blir det brister i anläggningen och det blir fel. Och det blir som det kallas för signalfel, det vill säga att signalen visar stopp. Problemet är att Trafikverket hävdar att det inte finns kapacitet att bygga bort underhållsskulden. Och då ska man veta att när de säger att det inte finns järnvägstekniker i de olika bolagen, då privata eller statliga, så är det en direkt lögn. Konsekvensen har blivit att när Trafikverket minskar beställningar trots att riksdagen ökar anslagen, så säger de entreprenörerna på järnvägsunderhållssidan upp folk. Så när man avvecklade Banverket så var vi ungefär 5 500 järnvägstekniker ute i Sverige. Och nu är det ungefär 3 000 järnvägstekniker. Och det är en konsekvens av konkurrensutsättningen, men framförallt att Trafikverket minskar beställning av underhåll. Och minskar man beställningen av dagens underhåll och har dessutom en stor underhållsskuld från 90-talet, så kan ju vem som helst inse att urspårningar och avstängningar ökar. Och det borde vara ytterst obekvämt för riksdagen, oavsett vem som sitter i majoritet där. För de är väl helt övertygade om att när de ökar anslagen, att de också ska gå ut i verksamheten. Den enda ökningen som man kan bevisa i Trafikverket, det är de indirekta underhållskostnaderna. De har stigit under en 20-årsperiod med 300-400%. Det vill säga administrationen i Trafikverket har ökat. Medan beställningar, entreprenadkostnad, det vill säga kostnaden för att bedriva underhåll, den är i stort sett konstant. Så antalet byråkrater eller tjänstemän, vad man nu kallar dem för, har ökat med över 2000 i Trafikverket. Det är vad pengarna går till. Man kan slänga in x antal miljarder, vilket olika regeringar och riksdagar har gjort, men man har inte fått ordning på järnvägen. Det är bara att titta på antalet tågförseningsminuter och det minskande underhållet och den ökade underhållsskulden. Det går inte att betala sig ur en organisation som inte fungerar. Självklart så skulle, om man skulle byta spårväxlar, genomföra ett bättre kontaktledningsunderhåll, det kostar ju pengar, så borde ju det minska tågförseningarna, det säger sig självt. Men det finns ingen som följer upp det här, och Trafikverket hade tidigare ett bra anläggningsregister där man kunde se vilka brister man hade. De 2 senaste statliga utredningarna har konstaterat att Trafikverket har ingen koll på anläggningen. Och har man ingen koll på sin egen anläggning, då kan man inte heller veta vad man beställer. Och då får man det som man tror sig beställa. Och ett annat dilemma är att de bolag som bedriver järnvägsunderhåll, de har ju vinstintresset som överordnat. Och det innebär ju tyvärr att när det blir fel på anläggningen, alltså när signalen visar stopp, då ökar vinsterna och inkomsterna till järnvägsbolagen. Det borde vara tvärtom. Det vill säga när järnvägsbolagen på uppdrag av Trafikverket bedriver förebyggande underhåll för att inte få fel i anläggningen, så borde det öka vinstintresset och skapa någon bra incitament både för Trafikverket och järnvägsbolagen. Men det är precis tvärtom. Man får mer beställningar och man kan framförallt ta ut högre priser. Att avhjälpa ett fel kostar ungefär 3 gånger så mycket, 3-4 gånger så mycket som att förebygga järnvägen, alltså ett förebyggande underhåll som minskar kommande fel. Med ett undantag, och det är i Stockholm, så har Trafikförvaltningen, eller SL som det är mer känd för, de har vänt på det här. Så de har lyckats med att skapa ett incitament för, i det här fallet då Infranord, att komma med förslag till förebyggande underhåll, vilket då leder till större inkomster, men då blir det också mindre fel i anläggningen. Så det går att hantera det där, men Trafikverket har inte visat något som helst intresse. Däremot så premierar de olika delar av Trafikverket geografiskt som beställer minst underhåll. De får en extra guldstjärna i deras interna statistik. Det är totalt vansinnigt. Alltså, de borde ju få beröm om de bestämmer rätt underhåll. Och framförallt om underhållet leder till att godstrafiken och persontrafiken kommer och går i tid. Det borde vara det som skulle styra. Det kallas för driftsäkerhet. Det är två saker som styr för oss järnvägar. Det är driftsäkerheten, det vill säga att tågen ska gå i tid, och trafiksäkerheten. Det ska vara så få personskador som möjligt. Nu är det vinstintresset som styr.
Alltså det är så jävla dumt alltså. Man är så, vem fan har kommit på den här lösningen? Och det är ju ganska logiskt.
Alltså, ja visst.
Det är man hör, det är ju bara...
Det är provocerande.
Det är provocerande. För vet en gången, har du suttit fast på ett tåg så? Jag har suttit fast med två ungar på ett tåg så. Och då var man ju så här, alltså den som är ansvarig för det här, jag skulle kunna mörda den. Och så är det verkligen någon som är så här, jag är ansvarig för det här. Alltså bara den grejen, ja, men verkligen, bytet av spårväxlarna. Och att man är så, vi byter uppenbart för få spårväxlar. Det här kommer liksom inte hålla. Ni byter för få spårväxlar, det blir allmänt känt.
Lösningen. Vi slutar föra statistik på det. Problemet finns inte längre. Vi ser det inte.
Hur kan den människan inte sitta i fängelse, nej, som har tagit det beslutet? Liksom?
Ja. Nej, men alltså verkligen det här. Liksom, man är ju nästan överraskad över att det ändå funkar så pass bra som det gör när man hör det här. För liksom, det finns då den här enorma underhållsskulden som man berättar om här. De byter bara en tiondel av alla spårväxlar som ska göras och har gjort det under jättelång tid liksom. De får ingen då statistik, de har inget register för att veta vad som är fel vart. Och de som ska fixa det, de får inte betalt för att förebygga det, utan de får bara betalt för att ju fler problem det är, desto bättre är det för dem liksom. Så att de kan laga mer och få mer betalt liksom. Ja, det är verkligen en sån, vet du, perfect storm av liksom kaosenergi i det här liksom.
Ja, men och att det också blir ideologi. Alltså att det är så här, det här är meningen att det ska fungera på det här sättet. Det här är vad du får för dina skattepengar liksom. När det liksom är olika vänstermänniskor sitter och säger, titta vad duktig jag är. Jag behöver inte få någon skatt tillbaka. Nej, nej. Grattis.
De ger bort det.
De ger bort dina pengar. Nej, men det finns väl liksom många dimensioner av detta. Både så den här liksom tekniska aspekten av att man missköter det. Men också den här, företagen kan också bara blåsa staten. Man ser ju logiken liksom så här, okej, men vi behöver satsa mer pengar på det här. Men mer pengar genererar uppenbart inte mer av produkterna. Nej, då får vi satsa mer pengar. Och att det liksom skulle vara effektivare eller mer gynnsamt. Och någonstans så är man ju på nivån, alltså det är klart att de här jävla parasiterna som driver de här företagen också. Men de gör ju bara vad de säger att de ska göra. Vi ska tjäna pengar.
Man har ju skapat ett system som man säger då ska vara det optimala systemet, och då är det här man har skapat, ja, liksom, till dem. Och företag som inte försöker göra vinster går i konkurs. Det är såklart att det kommer bli de företagen som gör mesta möjliga av detta, som är de som vinner upphandlingar och de som gör vinster och fortsätter finnas. Liksom. Det är ju, som sagt, som du säger, det är inte ett systemfel. Det är så systemet är gjort för att fungera. Och särskilt när man ger det förutsättningarna från statens håll. Så här, det här är spelreglerna på den här marknaden vi har konstruerat. De är kaos, liksom. Att det är...
Ja, och det handlar, där handlar det inte bara om järnvägen, utan här är det ju tydligt ur försvarssynpunkt att vinstdrivande företag utgör ett, liksom, reellt säkerhetsproblem. Pandemin, när alla var så, herregud, handsprit och plasthandskar blir dyrare. Ja, men det är väl klart som fan att de vinstdrivande företagen kommer maximera vinsten. De trodde ni att de skulle ställa upp nu, liksom. Det är liksom, det är ju konsekvent. Och de enda personerna man skambelägger för att göra så här, alltså bete sig som sådana jävla rovkapitalister, det är ju när vanligt folk gör det.
Absolut, de som då springer in på ICA och köper på sig
toapapper eller liksom, fan, det kan, ja, vara liksom konserver. Och visa hänsyn liksom. Men det är ingen annan jävel som visar hänsyn. Utan när liksom man gör det uppe i toppen, då är det inga problem. Och man ska ju fatta det att de här företagen, de är ju inte heller svenska. Alltså det är klart att det jobbar människor där från Sverige, men det är ju också... Och det kommer vi ju prata vidare om i andra avsnitt. Liksom. Men det är inte heller så att den här liksom påhittade nationalismen och lojala... Nej, fan, de har ju, många av de här företagen har ju inte skit med Sverige att göra mer än att de bedriver verksamheten här. Och i ett mer kritiskt läge. Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg det här, men när det var, jag tror det var ETC som gjorde ett ganska sjovigt reportage om blågula bilen, just eller fan de hette. När de var så. Bilar är inte, de har liksom inte klart besiktningen i Sverige, men nu skickas de till Ukraina, så kanske man är så, ja, blinkers kanske inte är svinviktigt liksom, om du ska köra lastbilen vid fronten eller någonting. Men fatta belastningen för de här, för järnvägen under en krissituation. Fatta belastningen för liksom järnvägen när den också blir liksom kinetiskt eller fysiskt angripen. Hur mycket stryk kommer de här systemen tåla då? Och dessutom defragmenteringen, om vi tänker på begrepp som liksom infiltration eller sabotage eller kartläggning eller känslig infrastruktur.
Hur lätt är det inte att få jobb i något litet bolag någonstans med 5 anställda liksom utan en säkerhetscheck där liksom? Det är bara som att se nu när han, den här rådgivaren till Ulf Kristersson, vad heter han, Landerholm eller vad han heter, hade glömt sina viktiga papper på någon anläggning som väl ägdes av de här försvarsutbildarna eller vad de heter. Och då var den här städerskan där som hade hittat dem, som nu då efterhand har flyttat tillbaka till Jorgen eller var hon kom från. Säpo har konstaterat att hon har fått en överföring på 15 000 kronor från någon
islamist,
jihadist,
ja,
eller någonting.
Precis,
jag vill, och jag är med. Man kan ju inte peka ut och säga att hon faktiskt har röjt ner försvarshemligheter med de där papperna. Det kan ju också vara en helt annan anledning till detta liksom. Hon är inte fälld i någon domstol för det här. Men det visar ju bara liksom hur det här liksom, vi ska alltid ha de billigaste städerna. Det ska vara på något litet skitbolag utan kollektivavtal. Och det ska vara liksom arbetskraft som inte har möjlighet att kämpa för sina villkor i Sverige. För att man är migrantarbetare och liksom måste ta det man erbjuds liksom. Det är liksom en perfekt förutsättning ifall man vill ha in någon som...
Ja, eller bara så att det skapar sköra samhällen.
Eller det skapar någon som tar en chans, ja, för att man
alla
har
ingen... Alla tar chansen. Man lever i ett tjuvsamhälle.
Och varför ska man vara lojal mot liksom den här svenska politiken när man går och tjänar sina 70 spänn i timmen när man städar liksom? Det finns inte... Precis som du säger, det blir ett skört samhälle av allt det där liksom.
Ja, och jag tänker liksom vidare också att det, liksom man bygger upp... Du beskrev det som en perfekt storm innan liksom. Och det är väl också det man bygger upp emot. Men saker och ting tar tid att fixa. Det här tar tid att fixa. Vi kan inte upptäcka att vår järnväg inte klarar en högre belastning i det kritiska ögonblicket. Det är liksom A och O i säkerhetspolitiskt tänkande. Det kommer inte trollas fram nya växlar, ny utbildad personal. Och då kommer man ju in till liksom den här krigsplaceringen som nu man pratar inom vården. Liksom. Ja, men vi kan ju lösa, i händelse av kris kan vi ju lösa problemet genom att bara beordra de här människorna, och det finns det lagutrymme till att göra såklart, att nu måste du jobba som det här. Är det verkligen det effektivaste och mest ekonomiska sättet att bedriva den typen av verksamheter?
Man kan ju tycka vad man vill om att vi är med i NATO, det är en annan pilsner. Men att man nu inser att vissa järnvägsträckor och även vägsträckor ska fungera bättre. Men oftast har de ingen koppling till tågintensiteten, alltså hur många som utnyttjar det här. Inlandsbanan är ett sånt exempel, den utnyttjas begränsat under vissa delar av året. Den vill nu NATO och förmodligen regeringen rusta upp. Men det kommer ju inte förbättra tilltron till järnvägen där de flesta använder sig av den. Och samma sak är det med linjen Trondheim-Sundsvall som också har en låg nyttjandegrad. Men militärt sett är väldigt avgörande. Så att de här satsningarna utifrån försvaret och NATOs åsikter och krigsläget efter Rysslands angrepp mot Ukraina, ja, det kommer att förbättra vissa sträckor som har försvarspolitiska skyldigheter, men det kommer inte att påverka i någon större utsträckning där godstrafiken och persontrafiken rullar, med ett stort undantag, och det är naturligtvis Malmbanan som borde ha byggts om för länge sedan till dubbelspår från Sverige till Norge. De här senaste urspårningarna är ju pinsamma. Det har ju både varit fel på tågen men även på infrastrukturen. Där är jag helt övertygad om att det kommer att bli förbättringar. Sen är det en lång sträcka som ska åtgärdas. Och där kanske man skulle fundera på om det är Trafikverket som ska ha hand om det. Det kanske vore bättre att LKAB själva får ansvara för det. Det är ju bara de som använder Malmbanan. De andra satsningarna finns det inte några sådana konkreta beslut än så länge. Men jag tror att ett antal av dem kommer.
Precis, så här frågar vi då vad Johnny tänkte att konsekvenserna kunde bli av NATO-medlemskap. Och det har ju snackats om att NATO ska liksom trycka på för att Sverige ska öka på järnvägsunderhållet eller så.
Och det tänker jag bara egentligen är relevant som ett argument mot högertokarna liksom. Till och med NATO tycker vi behöver rusta upp järnvägen liksom.
Ja men verkligen så. Det är liksom så himla bakvänt märkligt att man tänker så, okej, Sverige behöver stärka sin försvarsförmåga. Man kanske skulle rusta upp grundläggande infrastruktur. Nej, vi ska komma in i den här försvarsalliansen och ska de säga åt oss att göra det först? Kanske bara hade räckt ganska långt ifall vi själva hade sett till att grundläggande infrastruktur fungerade, så behövde man inte vara med i NATO och skicka iväg olika svenska militära förband utomlands till att göra äventyrs utrikespolitik liksom.
Vi kanske behövde NATO för att berätta för politikerna liksom att järnvägen behövdes rustas upp. För de har liksom aldrig slummat och så behövt träffa någon som har åkt tåg i Sverige de senaste 25 åren. Att det är något som inte verkar fungera.
Precis, det kan man verkligen skoja om. Men jag tänker mig ändå att politiker åker tåg i ganska hög utsträckning faktiskt. Och att det är bara så att de inte fattar hur de här sambanden fungerar. Eller det är väl
de fattar inte hur tåg fungerar.
Det är väl antagligen precis så som vi har snackat om förut, att det har att göra med dels liksom bara ideologisk nyliberalism liksom, och dels också med lobbyism och liksom vilka är det som startar de här olika företagen som kan tjäna pengar på det här. Det finns liksom...
Ja, det är klart att det kommer att visa sig att det är en massa jävla politiker som är med och äger de här företagen, som har sett som i liksom skolkoncernerna eller flyktingboende eller någonting annat, där vi bara tog stora hinkar med pengar och hällde ner i fickorna på deras kompisar liksom. Det är ju liksom på nivån, alltså misskötsel kan ju vara på grund av idioti liksom. Misskötsel kan ju också förstås som korruption. Och det här är ju liksom, det kan ju inte undgå någon, det hela situationen. Och att man då befinner sig i ett läge där man liksom står och säger, ah, men nu måste alla göra sig redo, vi befinner oss, liksom, man kan inte säga att vi befinner oss i fred längre, utan det är liksom en, det är hybridattacker och liksom allt vad det är som håller på att hända. Och så aktivt undviker man att hantera de här frågorna. Och är det då för att det är dålig optik? Alltså är det så enkelt att liksom i den logiken så ser det bättre ut att ha AI-innovationsmöten liksom?
Absolut. Försvarets materielverk hade förra året en inbjudan till FMV Tech Days. De hade tema Artificial Intelligence of Things. Det vet man inte riktigt vad det betyder. Det är någon sorts ordsallad. Och upplägget på den här dagen var liksom att det skulle vara någon sån, vad heter det, Shark Tank.
Man ska komma in, draknästet. Man ska komma in, pitcha sin idé liksom. Sugrör, man kan använda flera gånger.
Precis. Företag som uppvisar förslag som bedöms innehålla en lovande teknisk idé har möjlighet att få en beställning från FEM för att ytterligare utveckla sin idé under upp till 6 månaders långt projekt.
Coolt.
Och så fanns det plats för 8 företag att komma dit. De fick pitcha under 20 minuter. De fick använda ljud och bild, PowerPoint, för att det skulle bli
interaktivt.
Bli interaktivt, men det fanns vissa urvalskriterier.
Okej, vi får höra.
Det skulle vara militärt relevant.
Ja, det känns ju rimligt.
Så sugrören går borta, kanske. En viss teknisk innovationsgrad.
Okej, det ska vara lite nyskapande, liksom. Mm.
FVMs marknadsöverväganden. Vet jag inte riktigt vad det betyder ens. Tidsmässiga och verksamhetsmässiga kopplingar till relaterade verksamheter på Försvarsvakten, FMM eller FOI.
Ja, också rimligt.
Det ska vara trovärdigt och begripligt.
Begripligt, ja.
Men jag tänker ändå att det är roligt att de är så, ja just det kan ju också bara komma någon som säger helt obegripliga tekniska termer som håller upp en idé som känns helt overklig. Då måste vi ha ett kriterie som säger att vi får säga nej till dem.
Det känns som att man hade kunnat fånga mig. Att det, eller tvärtom kanske, att alla, så att jag bara direkt hade varit, det här är helt obegripligt, hur fungerar det här? Jag förstår inte.
Ja, jag vet inte. Det kanske är jätterimligt att ha teknisk utveckling också. Så är det väl alltid att...
Det är jätterimligt att ha teknisk utveckling, men man går liksom inte och köper ett sånt eller röststyrt ljudsystem till sitt hem om man inte har rinnande vatten i det.
Nej,
det är orimligt. Ja. Det är faktiskt helt orimligt. Ja. Nu pratar vi om järnvägen, men allt det här är liksom relaterbart till alla de andra samhällsbärande institutionerna som också har fördelen att vi nyttjar dem även om det inte blir krig. Ja, men det är klart att det är lite sorgligt att det inte är banor som verkar använda sig där jättemycket som NATO, pappa NATO har tvingat oss att rusta upp. Liksom.
Ja, det var jättekul att intervjua Jonny. Jag har också pratat med Knut Thor som jobbar på Pågatågen här i Skåne och är fackligt engagerad i SEKO.
Ja, just det. De har bara fightats som fan.
Just det. Det är samma klubb då som hade den här striden för Backa Ola. Just det. Var väl hashtaggen liksom när han blev avskedad, tror jag.
Ja.
För att han var facklig liksom.
Ja.
Fackligt aktiv. Obekväm.
Ja.
Men de vann ju det. Han blev inte rätt till slut.
Du har ju frågat honom, du har gjort en intervju med honom. Och vi tänker att i nästa avsnitt kommer vi höra mer från honom. Men du har frågat honom lite om beredskap, eller hur?
Precis, jag tänkte det passade lite i det här avsnittet ändå. Vi hörde ju Jonny prata om liksom förutsättningarna och infrastrukturen framförallt och underhållet för järnvägen. Men det här blir ju då ett perspektiv på dem, för någon som kör tågen istället då.
Vi har sådana här skräckexempel där man väljer, istället för att reparera en trasig bana, så väljer man att ha en hastighetsnedsättning där så att tågen inte ska köra så snabbt som de spårar ur och så. Och då väljer man att ha den år efter år, sen till sist blir permanent istället för att reparera banan. Och så är det på platser i Skåne. Vi har ett exempel uppe mellan Önnesta och Kristianstad bland annat, där det har varit en sättning som man, ja men det har blivit en permanent nedsättning, man lagar inte felet där liksom. Och den har varit, ja, så länge jag har kört tåg och troligtvis innan det, och sen tänker man att nu har de lagat den för att ta dem bort hastighetsnedsättningen, men då har de väl tänkt att det ska jag fixa sig själv. Och sen kommer felet tillbaka. Så man gör inte de här riktiga ingreppen på järnvägen. Och det handlar också om pengar såklart. Att man får stänga av. Det är kostnader. Det är godstrafik som inte kommer fram. Som är helt beroende av den järnvägen. Det finns inte andra spår att välja på. Det är enkelspår där liksom, det är bara ett spår. Det är inte två spår. Och sen kostnaden av arbetet i sig också att utföra det. Men så tänkte jag på det här med historiskt perspektiv. Och liksom det har ju funnits en bred på järnvägen när man hade gamla ånglok, vet jag, som stod undangömda liksom i bergsrum med järnvägar till sig, kopplade till sig, spår som i tid av krig då skulle rulla ut. För ånglok funkar ju alltid. Vi behöver inte liksom vara oroliga för, även diesel är liksom, jag snackar om el där inne, och diesel kan ju också, vi har diesellok, men det kommer också ta slut och man kommer antagligen i krig attackera liksom de depåer man har med diesel. Och då har man haft de här gamla ångloken, men de är ju jättegamla och frågan är om de finns kvar. Skulle de finnas kvar så finns det ingen som kan köra dem, för det är ingen som vet hur man kör ett sånt här gammalt ånglok. Men generellt kan man liksom snacka om det här liksom med att vi har alltså en åldrande fordonsarmada på järnvägen. Och vi såg innan liksom inhemsk tillverkning, vi kan snacka liksom utifrån det perspektivet med arbetstillfällen, så att vi tillverkade våra egna lok. Vi hade reservdelar och det var liksom kvalitetssäkrat. Jag skrev ett exempel här innan med RC-loken som fortfarande rullar, som tillverkades från slutet av, eller från någon gång under 60-talet, slutet av 80-talet. Och då svensk tillverkade så, och sen har vi liksom sett i allt större utsträckning att det är de nya fordonen som kommer in, till exempel de jag kör, X61-erna, som är fransktillverkade, och de håller inte samma kvalitet. Det är svårt att få fram reservdelar. Och nu i senaste året så har man börjat kolla på en sån här halvlivsupprustning, tror jag man kallar det, av de här vagnarna som vi kör. Och de kom 2009 och har liksom börjat redan närma sig halva livslängden. Och så jämför man liksom med RC-lok, bara för att nämna en modell. Det finns ju flera liksom som fortfarande trafikerar. Och vi har ju säkert massa så här gamla växellok och sånt som är ännu äldre. Liksom. Men de håller liksom. Och det är också en del i beredskapen liksom, att se till att man har fungerande fordon, att de håller kvaliteten och att man har reservdelarna till dem. Och det har man ju om det är liksom egentillverkat. Då har staten den kontrollen. Det har de ju inte nu.
Ja, nej, men han berättar väl ganska mycket i linje med det vi fick höra från Johnny.
Precis.
Det är... Alltså någon sån här märklig lappa-laga-mentalitet liksom.
Fast lite mer nära oss här nu då. Man vet att man ska undvika för sträckan när man tar tåget liksom.
Jag tycker det är intressant att han pratar om ånglok. Det används ju en del i Ukraina.
Okej, okay,
det
visste jag inte.
Just av den anledningen som han beskriver att ja, när el och diesel är brist så rullar ändå ångloken liksom.
Och de kör man på typ stenkol då, antar jag, eller?
Ja, det antar jag.
Eller brunkol eller någonting, ja.
Vilket man producerar i Ukraina också, så att de kanske har bra reserver av det. Men återigen, det här med att hålla saker i reserv, att ha både reservdelar, liksom depåer och i den liksom just-in-time-produktionstiden vi lever i, så är det aldrig en bra vinstaffär liksom.
Nej, precis. Och det här också med liksom, vad kommer hända i en situation där man behöver reservdelar till sina tåg i en liksom kris som drabbar hela Europa. Det är landet där de produceras. Kanske gärna se till att deras egna tåg får de reservdelarna före man skickar iväg dem till Sverige. Eller vilket land nu som har det problemet liksom.
Eller att man ens kan skicka iväg dem.
Precis, eller att man har den tillverkningen kvar. Det finns liksom inga garantier för någonting i det. Så det är ju det här systemet att allting hela tiden ligger på marginalen och man inte har något utrymme för liksom krishantering. Syns ju verkligen genomgående även från perspektivet av de som kör tågen på de här järnvägarna som vi har pratat om idag.
Ja, och jag tänker att det kan liksom också få sammanfatta kanske lite hur man föreställer sig liksom det vänsterperspektivet på försvarsrustningsdebatten. Liksom. Inte bara gällande järnvägen utan generellt att kravet om att i rustningstider säga att liksom välfärden måste ha marginal är ju verkligen någon typ av basic grundsituation. Liksom. Och det är inte att prata om någonting annat utan det är bara liksom, det är försvarspolitik. Och det är försvarspolitik för alla typer av kriser och det är försvarspolitik liksom gynnsam även i fredstid. Och det är utan då har vi inte ens lyft liksom klimatkatastrofen som ett säkerhetspolitiskt hot då, om hur liksom fungerande tågtrafik också dämpar den utvecklingen eller i alla fall inte accelererar den i samma takt. Och även klimathotet utgör ju liksom en enorm säkerhetspolitisk hot.
Och jag vet inte, jag kanske har framstått i det här avsnittet som att jag är en väldigt upprustningsförespråkare. Men jag tänker mig att jag vill liksom belysa den här hyckleriet, tycker jag man kan ändå få kalla det, mellan att hela liksom den publika debatten i Sverige har varit så, Sveriges säkerhet, den måste vi göra någonting åt nu. Nu ska vi gå med i NATO, nu ska vi satsa alla de här pengarna på militären och olika utgifter liksom. Men att det ekar så tomt att det skulle liksom vara för att man har då i alla fall befolkningens intresse av säkerhet och trygghet på något sätt, alltså bara vardaglig trygghet och liksom samhällelig trygghet på något sätt för ögonen, när man inte ens ser till att den grundläggande infrastrukturen och samhällsfunktionerna fungerar något sånär liksom. Att det tycker jag visar att det man säger sig värna om, värnar man inte om liksom på riktigt eller så.
Nej, och vill man veta mer om Sekos kampanj Spårfel?
Precis, så heter den.
Så kan man hitta den på interwebs, för att återförstatliga järnvägen är det väl, man ska göra det enkelt för sig.
Vi har ju drivit att Trafikverket ska utföra underhåll i egen regi och att de entreprenörers anställda ska bli anställda i Trafikverket. Och det här har då lett att tidigare regeringen med Thomas Eneroth som var infrastrukturminister krävde att Trafikverket skulle ta fram förslag på det här. Det skulle bli ungefär hälften av Sveriges järnväg. Det här har Trafikverket vägrat, vilket är högsta grad anmärkningsvärt, att en myndighet agerar mot regeringens uppdrag. Nu tänker man genomföra ett försök, men då ska man inte utföra järnvägsunderhåll i egen regi, utan då tar man en entreprenad från ett geografiskt sträcka och delar upp den i mindre områden, vilket innebär ännu mer privatiseringar. Och det kallar Trafikverket för att utföra underhåll i egen regi. Alltså precis motsatsen. Och det tycker jag är dels tragiskt och galet, men framförallt är det mycket märkligt att en statlig myndighet kan vara så oerhört, ja ska man säga, de skiter i regeringens uppdrag. Hon utför motsatsen. Och där finns det en bra rapport som ligger på Spårfels hemsida som Mats Ringborg har skrivit alldeles nyss, som går igenom det här som man kan gå upp och tanka ner på spårfel.se. De beskriver det här väldigt bra och tydligt sätt.
I nästa avsnitt så kommer vi få höra mer från Knut Thor. Ja, har du någon annan reflektion här innan vi ska avrunda?
Nej, jag vet inte. Jag hoppas att ni som lyssnar är nöjda med att det kommer lite infrastruktur poddande här och inte bara med fri.
Sluta simpa för jävla lyssnare. Men det här var fett. Jag tänker att vi måste liksom vandra den här resan för att komma fram till pansartågen.
Absolut.
Ja, men stort tack till både
Johnny och Knut. Verkligen.
Ja. Och tack Seko för att ni köttar lite. Det är ju alltid uppfräschande att höra fackliga som pratar som riktiga fackliga. Om inte världsläget förändras väldigt drastiskt och vi tvingas göra ett annat avsnitt till nästa gång, så kommer vi föra med från Knut då.
Och om vi inte förar då, så kommer det ett avsnitt framöver.
Någon annan gång. Ja. Ni vet. Om ni är trogna lyssnare så vet ni hur det blir. Vi har några serier vi behöver ta och avsluta, eller hur?
Absolut.
Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Man kan följa oss på olika sociala medier. Man kan följa mig på Blue Sky, där heter jag Martin Hansson.
Jag heter Miran Andersson.
Man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eld och Rörelse. Man kan följa oss på Instagram, där heter vi eld.och.rörelse. Köp en t-shirt i Allt och Allas webbshop.
Ja.
Köp ett Patreon-medlemskap, så säger man inte prenumerera på Patreon.
Bli patron,
ta högsta tiern.
Multitudens entreprenör.
Får ni en bild på Miran skickade till er.
Oj då. Mm. Ja, och då får ni DMa om det först. Det finns på...
Vi får också välja helt fritt vad det är, hur
nej,
det
är. Jo, nej.
Det finns som en only fans. På... Perfekt. Stort tack till Kalle.
Malmö.
Mannen bakom spakarna.
Knapparna, rattarna.
Du ger tankar här till bilden. Ha det fint.
Ha det fint. Hej.
Tack, hej.